Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in Mat-Tina, Tina Nordström. Hon är programledare, författare och mästerkock. Hon uppväxt i Helsingborg. Hennes föräldrar, ja, de drev tidigt värdshus, nämligen Ramlösa värdshus. Och efter hon deltagit i årets kocktävling 2000 upptäcktes hon av tv som hon till en början verkligen inte ville vara med i. Men det vände, och ni har säkert sett henne som programledare i Hela Sverige bakar, Hela kändis Sverige bakar, domare i Sveriges yngsta mästerkock och mängder av andra tv-program. Hon är verkligen hela Sveriges kock och är en av de mest folkkära profilerna som vi har. Men hur har hennes resa sett ut? Och vad är det för tuffa saker hon verkligen har varit med om? Och vad hon får lärdomar för att man ska göra en snabb och bra karriär? Mycket av det och mycket annat får vi reda på i avsnittet med Tina Nordström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Tina Nordström.
Tack.
Fan bra, vi fick bra start tycker jag. Jag fick lära mig en helt ny sak, att man inte får ha tuppar i bostadssamhällen. Det hade jag ingen aning om.
Nej, och då kan man ju undra varför vi pratar om det.
Ja, och där har ju inte vi faktiskt, har jag inte riktigt gått ut än. Men det kan vara så att det finns en stor funktion för mig att ha en tupp som galer 4 varje morgon på våran tomt i Nacka som vi har. Att det finns någon typ av syfte med det.
Ja. Men då, och skaffar du det så tycker jag du ska lägga ett recept bredvid också. Du får spika upp ett recept om det är någon som blir arg.
Ja, det är ju bra. Men där funkar det riktigt för mig. För jag vill ju inte att vi ska avliva den där tuppen. För jag äter ju vegetariskt ju. Jag är en sån där, du vet, utomjording.
Aj, du...
Aj. Jag är en sån där.
Nej, men då sköter sig. Men ja, nog om det.
Nog om det. Hur mår du?
Jag mår bra.
Mår bra, ja. Vad tillägnar du ditt liv åt nu för tiden?
Just nu så är det vansinnigt mycket rehab. För jag har opererat ett knä. Så jag tränar nu... Ja, jag tränar själv och jag tränar så att, ja, men, 6 gånger i veckan så kör jag väldigt, jag kör väldigt, väldigt mycket för att bli stark och pigg igen. Och sen, ja, så det är det jag gör.
Ja, du tränar mycket?
Ja, jag tränar mycket. Just nu behöver jag, har opererat en knät som så att den rehabiliteringen som ingår i det paketet är rätt så tuff. Så att den kör jag väldigt, väldigt mycket med. Och sen så har jag börjat puttra igång jobbet. Jag satt i morse, gick upp tidigt och började skriva på recept och bok och lite annat. Så att huvudet ska också underhållas.
Mm. Vad blir det för bok? Det blir en tuppbok. Hur man gör soppor på tuppar och hamburgertuppar.
300 recept på tupp.
Magiskt.
Bara till dig.
Jag en
sälja en bok.
Ja, väldigt dyr dock.
Väldigt dyr.
Nu, jag tänkte, Tina, att vi går från tuppar till lite snabbfrågor så man lär känna dig lite grann för de som inte alls känner dig. Som är ändå ganska många som inte gör. Och på de här frågorna, då kommer man lära känna dig på allt.
Kör då.
Om du fick ta med ett recept på en öde ö, vad hade du tagit med då?
Äggakaka.
Vad heter det?
Äggakaka.
Äggakaka.
Älskar det. Mycket ägg, fläsk, lingon, den har allt. Den har allt man gillar liksom.
Ja. Äckligaste maten du vet?
Alltså jag har svårt för... Jag köper aldrig hamburgare. Jag kan inte säga att den är äcklig, men jag gillar inte konsistensen på köttet. Jag gillar liksom inte smaken. Det finns rätt mycket som är konstigt också. Jag gillar inte Jackie-yoghurt, sån här Jackie-chokladpudding. Det är också konsistensen jag har svårt för. Överstekt kött tycker jag inte heller om. Förkokta grönsaker tycker jag inte heller om. Det är väldigt mycket jag inte tycker om faktiskt. Men det handlar mer om man misshandlar råvaror.
Mm, jag förstår.
Mm. Jag har inga sådär... det är inte sådär... Jag tycker inte om bla bla bla. Jag tror inte det. Jag kanske kommer på någonting.
Konstigaste saken du smakar på?
En ångad sån här bläckfiskpulpa. På bläckfisken, själva pulpan som var liksom ångad, som låg uppe på en... Jag tror det var grönsaker som låg på. Så när man tog liksom kniven i den så sprack den och det blev helt... Alltså det blev så jävla svart på tallriken och det såg så oerhört ut.
En pulpa bara? Vad är, alltså jag förstår inte riktigt.
Kapseln kan man ju säga då, där bläcket var i med urtaget och så låg den där in. Det var onödigt.
Och är det något du har druckit då som har varit väldigt märkligt i dina dagar?
Som jag har druckit? Ja, det är det säkert. Vilka svåra frågor. För man undviker, som vuxen så undviker du de här grejerna, man vet ju. Men det här är någonting som heter bäverhojt. Jag måste nästan, det är skitäckligt. Nu ska jag kolla här på telefonen exakt vad det är. Vänta här nu, så här, bäver, det var skitäckligt. Bäver, det är något riktigt snaskigt. Håll i dig, ska du säga här.
Och du får hålla i dig också. Det kommer jättemycket seriösa frågor sen. Så du får, det är inte bara såna här frågor. Det är bara att, jag själv tyckte det när jag, alltså var lite intressant. Jag har ju ätit får pungkula en gång. Får testikel. Och det tycker jag var lite märkligt.
Ja, det är ju bäver. Vänta, ska vi se här. Alltså bäverhojt, det är liksom det är en sprit smaksatt med ett gulaktigt sekret, ej vattenlösligt. Men stark doft som bävern avsöndrar från hjälpungen. Ja, men det är skitäckligt. Gället, alltså själva sekretet då, det utnyttjas för doftmarkering inom reviret. Det är skitäckligt.
Ja, det där var ingen bra. Socker eller sötningsmedel?
Socker.
Om du skulle få rekommendera en bok till alla att läsa, vad hade du rekommenderat då?
En bok? Ja, precis. Alltså nu om vi tänker på en inte Coop-bok, så när kräftorna sjunger är en fantastisk bok. Det hänger en ängel i skogen, en fantastisk bok. När det gäller kokböcker så älskar jag äldre böcker. Delia Smith tycker jag om. Nej, gamla kokböcker. Jag kan tycka om Klaus Meyers böcker. Det finns många fina kokböcker. Stora biblar, älskar det. Jag går mycket in och letar på Amazon och hittar liksom små grejer, små böcker som är, det är, där kan jag sitta i timmar.
En favoritrutin som du har?
En favoritrutin. Att jag sätter alltid klockan på 45 minuter innan alla andra går upp. I min familj.
Vad gör du då?
Då börjar jag min dag. Jag går upp, jag sätter mig framför datorn. Jag dricker kaffe, jag ger hundarna mat. Jag börjar liksom så att jag har en upp... Jag behöver en längre uppstart än alla andra i min familj. Och sen så kan jag väcka dem och då är jag liksom... Då har jag suttit i fåtöljen i köket och chillat lite. Det är skönt.
Ja, men det är fantastisk egen tid. Det är så himla härligt ju.
Mm.
Är det någonting som... Om du skulle ta till de gångerna som du vaknar på natten och tänker på saker. Vad tänker du på då för något?
Då tänker man väl på men det där är ju lite, alltså det där är så ohälsosamt att göra det, och du förvränger ju verkligheten väldigt mycket. Men det kan handla om saker du sagt, saker du gjort, beslut du tagit. Alltså det där är ju så här second thoughts på många olika plan. Man är sällan kreativ på natten, utan det är ju det är liksom, det sitter små troll på axlarna eller runt huvudkudden som bara du vakna, var det rätt för dig att säga det här? Alltså de är där och bara plockar på uppmärksamhet, och när de väl kommer så är det bara gå upp.
Du känner så?
Ja, det är bara gå upp, det är bara bryta mönstret, bara gå upp. Läs lite.
Ja, det jobbiga är där att man kan ligga i timmar. Att bara, och sen bara så ligger man. Och det,
Nej, så det är bara att upptända ett ljus och gå upp och sätta i köket. Det är där.
Men du, vad säger de där trollen till dig då? När de kommer? Vad brukar de oftast hugga på för något?
Nej, men det är sådär... varför sa du så i den... Varför sa du så i det mötet? Eller var det rätt? Är det rätt att göra det här nu, det här beslutet du tagit? Ibland så kommer den här... För jag menar, någonstans så... Man måste ta beslut. Hela livet är ett beslutstagande. Och man måste ibland liksom våga säga ja! Istället för att nja. För att ju mer du gör det, ju mer växer man. Men ibland så är det så här att du säger ja och du vet fasen, du vet inte riktigt om det var, är det där liksom, är det 100 ja eller är det bara 70 ja? Och där är en viss osäkerhet, men det är också de där järn som drar en framåt på något sätt. Så det är viktigt att liksom det är, de där är, om du nu det är framgångspodden, så kan jag väl säga att de där, det är lite framgång i det drivet. Att bara, ja för fan, nu kör vi. Lite så här att man lyssnar på sin mag. Jag lyssnar väldigt mycket på min magkänsla, det har jag alltid gjort. Och ibland så tvivlar man. Men det är ju, för att ibland har känslan inte, den kanske inte har hela balans- och resultatrapporten med sig. Utan det går mer på en känsla. Och då är vi så funtade som människor att ibland så tar den här osäkerheten, så tar den över en. Det är, liksom, det är de där trollen som kommer. Det är de man ska mota bort.
Men vad tror du om det där? Alltså, det finns ju några saker som jag tänker på där. Dels är den här grejen då att så här, helgjärmetoden.
Ja.
Och den handlar om att du bara ska säga ja till sånt du verkligen, verkligen vill göra. För att krydda upp ditt liv lite. För att ofta kan man ju säga ja till 70% av saker. Och sen i efterhand så bara, jag skulle inte gått på det där minglet. Jag skulle inte lagt tid på det där. Och sen finns det ju en annan sak också som jag tänker på. Det är ju det att varje gång du säger ja till någonting, så säger du också nej till någonting annat. Alltså säger du ja till något du verkligen inte vill göra till 100%. Då säger du också nej till kanske att hänga med familjen. Eller nej till den där, skriva den där boken som du dragit ut på tiden men kanske inte vill ha gjort. Eller sådär.
Så tänker jag tänker sällan så faktiskt. Jag tänker inte så långt. Just det att man säger så här ja till någonting så säger nej till någonting annat. Det gör jag faktiskt inte.
Men du går väl på passion då?
Ja, det är en jäkla lyx. Men det är ingen naiv passion. Utan ja, det är det väl till viss. Alltså, ja, naivitet är bra. Men det måste vara liksom grundad. Men jag tänker sällan på det jag inte får. Faktiskt nästan aldrig. Jag tänker sällan på det jag inte har. Eller det jag inte får för att jag väljer att göra någonting annat. Det gör jag faktiskt inte.
Nej. Det är ju rätt intressant. Alltså jag har ju hört och läst intervjuer med dig. Och en sak som du verkar ha koll på väldigt bra är ju ditt psyke. Man brukar ibland säga som hundar, så här, det är en hund med ett bra psyke, så är en viss ras. Och du känns det som att du är en hund med ett bra psyke.
Ja, det är jag kanske.
Och sen att du inte ältar saker och sånt där.
Nej, det gör jag inte heller. Jag är sådär, jag är människa. Det är klart att man måste liksom ta åt sig saker. Du måste få lov att bli ledsen och du måste tvivla på dig själv. Och du måste, alla de här känslorna är ju liksom, det är känslor som vi är byggda, som våra kroppar är byggda av. Vi måste, det är saker och ting vi, de ska vi bara ta hand om. Men jag är också, jag är väldigt bra på att acceptera saker och ting. Och när man väl har accepterat så kan man liksom, ja, men då är det okej. Då är det så här. Då får man acceptera och konstatera egentligen. Det är det som är mina ord. Acceptera, konstatera, okej, gå vidare. Och det kanske kan vara, kan låta kallt eller så där. Kanske några mysiga drag, men livet är liksom inte rättvist alltid. Och det måste man köpa. Så är det. Och någonstans så måste man våga låta det få vara så. Det behöver inte vara förklaringar på allt.
Berätta, alla som lyssnar nu. Vi säger att det sitter många nu och tycker så här, men det där måste jag få lite mer av. Vad skulle du ge dem för tips så att de inte får lite mer jävla anamma i sig, skinn på näsan eller gå sin egen väg mer? Kan du förtydliga ditt, vad som rör sig i Tinas huvud när du står framför någonting som har kommit som antingen är jobbigt eller så här, beslut som ska fattas eller det du sa precis?
Men jag kan väl, jag tänker väl, för du hjälpa mig i djunglen, men jag är väl, för det första om man tittar på vad är framgång, tycker jag är ganska så intressant. För att framgång handlar inte bara om att, eller det handlar inte alls om att köpa ett hus i fjällen eller att köpa en dyr bil. Framgång handlar om att du trippar fram hela tiden. Att du vågar säga ja. Att du vågar gå in på osäker mark. Och att du vågar vara obekväm i vissa lägen. För att sen liksom ta in det okej. Men det är också, om man är... Nu är jag ju liksom, jag är 48 år. Jag har ju ändå liksom, jag har åldern med mig som gör att man blir rätt så lugn. Men jag tycker liksom att man är ung så ska man tänka lite så här, okej. För det är så lätt idag tror jag att applicera saker och ting som inte rimmar med ens personlighet. Så du måste först vara grundad i dig själv. Hur vill jag bli sedd? Det är jätteviktigt. Hur vill jag att en människa ska prata med mig när vi har haft ett möte och jag går? Vad är det de ska ta med sig utav den personligheten jag är? Jätteviktigt. Nu pratar jag till unga människor. Att tro på sig själv, att inte jämföra sig med många andra. Så att det är, ja, man kan diskutera sånt här med hur länge som helst. Men det är det här att våga, att det får lov att smärta ibland. Det finns, alltså var du än är, i vilken miljö du än är, om du är i Marbella, om man är här i Helsingborg, om du går i affären, var du än är, så öppnas det möjligheter till höger och vänster. Det är dörrar som står på glänt, precis överallt. Inte, du får aldrig släppa på din nyfikenhet. Och nyfikenheten är för mig mitt största driv. Det är att jag aldrig slutar vara nyfiken. Men det är ingenting som är gratis. Jag måste hela tiden jobba med att vara nyfiken. Jag måste hela tiden ta reda på nya produkter. Jag måste hela tiden gå igenom de här svängdörrarna ibland som jag kanske inte orkar eller hinner. Men jag måste ändå in där för att uppleva saker och ting. Så att man, det här med att vara lite... Och sen att man ska försöka vara sitt eget kretslopp. Du ska vara så trygg i dig själv så att det du matar dig själv med är det som driver dig framåt. Ja, det finns mycket att säga där. Det är så jäkla roligt. Jag skulle tänka, det är så häftigt med unga människor. Jag älskar ju att coacha och tycker det är jätteroligt. Och så just det här. Ja, men ta, livet är inte rättvist. Det är inte alltid rättvist. Och man behöver inte ha förklaringar på allting. Punkt.
Nej, men det är också väldigt intressant. Livet är inte rättvist.
Nej.
Men hur får man det mer rättvist då? Alltså det jag menar är så här att det är väldigt lätt att fastna i den grejen. Säger man fastna i den, livet är inte rättvist. Och vad ska jag göra åt saken? Jag ligger hemma och kollar på Netflix på lilla teskyddsgumman och käkar semlor och klagar över livet. Då blir det ju ännu mindre rättvist.
Ja, men det är ju ditt eget val. Alltså då har du gjort ett eget... Alltså det är lite så här, du gör ju dina egna val hela tiden. Om du väljer att efter någonting som du tycker att det där var ju surt. Så man får faktiskt lov att säga att... Jag kan säga ibland om det är någonting som har hänt. Som är här med mitt knä till exempel. Som har varit väldigt, väldigt stökigt. Så kan jag tillåta mig en dag... Jag menar, det är upp och ner i min så här rehab. Och jag kan tycka att, fy fasen vad det är. Idag är det så tradigt. Det gör ont. Jag kan inte göra de grejer. Jag kan inte ens bocka mig ner. Jag skulle plocka ogräs idag. Det gick inte. Det finns så mycket jag inte kunde göra som jag vill göra. Men då måste man tillåta sig att, vet du vad, det här får bli en skitdag. Det är okej. Okay. Men imorgon, bara för att det är en skitdag idag, behöver inte det vara en skitdag imorgon. Så det är liksom hela tiden, jag pratar ju jättemycket med mig själv. Högt och tydligt. Alltså så här som jag pratar med dig kan jag prata med mig själv i skogen. Då går jag med hundarna och bara släpp det Nordström. Då heter jag alltid, det är lite så här militär.
Du är ju på dig militärkläder nu också. Du kommer ju direkt från armén. Från kriget.
Nej, men då är det så här, släpp det Nordström. Lägg av med det, älta inte det. Nu är det så. Så att jag liksom coachar mig själv lite i den här.
Men vad kallar du den här personen som kommer fram då? Är det liksom, är det löjtnant Nordström som kommer fram och säger till?
Ja, men det är någon form av, det är ett litet troll som ser ut, ett positivt troll som ser ut som en officer som sitter där på sidan och bara släpp det. ja men så det kan låta kanske. Det är så jävla lätt för dig att säga. Jag vet inte. Men alla har vi våra sätt. Och kan jag på något sätt i mitt sätt bidra till att någon kan liksom tycka att det...
Men tror du att det här är, för det är så jag har tänkt lite grann också om saker. Och tror att det här är medfött? Att du har ett, att, eller liksom har du tränat dig till det här? Jag menar...
Ja. Jag tror det är en blandning. Jag tror att medfött tror jag kanske, ja, men det är klart att det kan finnas någon gen av, ett, av en, någon form av entreprenörsanda som är ganska så stark. Men sen tror jag att det är miljö och livet som formar en lite.
Mm.
Eller väldigt, väldigt mycket skulle jag vilja säga.
Och vad är det för tuffaste saker som du har haft i livet då?
Jag har haft tuffare än någon annan. Alltså livet är som det är. Men alltså jag är ju född i en restaurangvärld. Och jag och brorsan, vi båda två startade företag jättetidigt. Alltså vi föddes lite in i att vara egna företagare. Jag började med catering, superung. Jag sökte så här starta eget bidrag och var stolt som en tupp när jag fick det. För att jag skulle starta min firma.
Hur gammal var du då?
Ja, men det var det tvungen. Det var jag precis gått ut skolan. Så jag var väl kanske 18.
Ja.
Och då fick jag det här bidraget. Då. Det var väl ett halvår tror jag. Och det hade jag sån här, jag tyckte det var så häftigt att skicka fakturor. Det var sånt driv att skicka fakturor. Så att jag sparade bara för att jag skulle liksom, jag sparade jobb innan jag fick, jag vet egentligen inte hur jag tänkte, men jag fick i ett halvår så hade jag då det var ju från Arbetsförmedlingen, så man fick en månadspeng då mot att man skulle kunna starta upp sitt eget företag. Men då ville jag visa liksom att jag hade lyckats, så att då under tiden så jobbade jag en bra tid innan jag började, fick mitt bidrag, och så skickade jag inte fakturorna förrän jag hade startat upp min firma, för jag tyckte det var lite... Yes, nu startar jag upp min firma. Nu ska jag dra iväg alla fakturorna som jag redan har gjort. Och de andra som jag gjorde jobb för. Varför kan du inte skicka liksom en... Kan vi inte betala dig nu? Nej. Jag ska starta firma. När jag har min firma, då skickar jag fakturor. Så att det var något form av driv i den... Så att jag har väl alltid varit sådär... entreprenören i mig, och att man har klarat sig själv väldigt tidigt. Mamma och pappa jobbade jättemycket, men vi var rätt så... Vi hade en fantastisk barndom, men den var väldigt olik många annars.
Och vad var olikheterna?
Att vi bodde liksom på... Mamma och pappa hade värdshuset, det var ju bara 20 meter ner, men de jobbade alltid. Varje dag. Och sen hade vi farmor och farfar bredvid. Och så bodde vi själva i huset. Vi gick upp i huset själva. Vi gick ner till farmor och farfar och käkade varje dag. Farmor förde oss på läxorna. Farmor körde oss till fotboll och gymnastik och överallt. Och så gick man in på krogen till mamma och pappa. Och hela, det var ju en familj som bestod av 30 man. För det var ju kockar och kallskänkor och städerskan. Och det var jättemånga. Och de förde en på läxorna ibland. Och det var en otroligt kärleksfull uppväxt. Men det var annorlunda. Jag kommer ihåg att jag var så avis på mina väninnor som hade... När de kom hem från skolan så hade de egna nycklar. Åh, jag tänkte, gud, så häftigt att ha egna nycklar. För det behövde vi. Det var alltid någon som var hemma ju. De hade en kyl som alltid var full. Vi hade en kyl som var, det var aldrig någonting i vår kyl. För vi hade ju hela värdshuset. Och vi åt alltid hos farm. Och vi käkade knappt frukost hemma. Så de där, det är ju alltid så. Det du inte har. Det är det du kan bara, åh, wow. Men sen så mina väninnor tyckte att det var väldigt wowigt med min uppväxt. Jag kunde bara gå in på värdshuset och käka en pralin om jag ville det. Gjorde jag inte det, men så är det ju.
Men kunde du känna så här, om du har tillbringat så otroligt mycket tid med din farmor och varit där väldigt mycket och ätit alla middagarna där, kunde du sakna då dina föräldrars starkare närvaro i dina vardagliga saker?
Nej, aldrig tänkte jag på det. Det var, jag hade ingenting annat att jämföra med. Och det var, jag menar... huset, alltså från farmor och farfar till där mamma och pappa var, det var också 10 meter typ. Så att Du vet, det var ju Kalle Kock kom in med lite käk till farmor när vi satt där. Och jag sprang över och lånade någonting. Så att det var som en härlig faktiskt, det här Bullerby-familj. Alla dörrarna så öppna överallt. Så att nej.
Ja, det låter ju jättehärligt. Men när du var 18 så skilde sig dina föräldrar?
Ja, då skilde de sig. Och då började, det var egentligen då som jag... Då ändrade jag väl lite mitt levande. Då drog jag till Danmark och började jobba där. Och sen så... Det var väl där jag började min... Man kan väl säga, jag visste väl inte där och då att det var någon form av karriär. Men det var där jag fann liksom en plats där jag ville vara. Jag hade ju gått på restaurangskolan och jag var väl duktig där. Och jag hade väl börjat tävla lite i mat, men... Men jag hade liksom kanske inte det. Jo, jag har väl alltid haft drivet i mig och jobbade alltid extra så där. Man skolkade från skolan och gick och käkade friterad spätta och man jobbade extra på en liten restaurang i Helsingborg och kom för sent till skolan. Så man, det är klart att man börjar jobba rätt så tidigt. Men när jag drog till Köpenhamn, då drog jag med min lilla illgröna bubbla över. Och där fick jag det här enorma suget på information. Jag hamnade på ett fantastiskt ställe, John Hurtig, Carl & Company. Där jag fick, jag jobbade gratis i 2 veckor. Och sen så fick jag jobb.
Så det var starten på allting?
Ja, det kan man säga. Mm. Hungern, kan man säga, den här hungern på alltså det här, ja, men där började min kockresa, kan man säga.
Mm. Spännande. Men det jag tänkte på frågan innan var att mina föräldrar, min pappa drog när jag var 2-3 där någonstans. Och sen så levde vi 3 barn ensam med våra mamma. Men så jag har inte varit med om någon skilsmässa. Men nu så är jag förälder också och vi har en till på gång nu. Och jag kan tänka mig att barn kan... alltså många som jag också träffat i podden. Många tycker ju att en skilsmässa när de 2 man älskar mest är så här jobbigt.
Jo, men det är klart att det är jobbigt. Det är ingen symfoniorkestern i bakgrunden på en skilsmässa. Det finns säkert de som har det och de är ju unika i sitt slag där man skiljs som vänner. Men det är ju en sorg i en skilsmässa. Det är en sorg att inte lyckas hålla ihop ett äktenskap. Så kan jag ju tänka nu som vuxen. Så att det är klart att det är jobbigt. Det är skitjobbigt med en skilsmässa. Och det spelar ingen roll. Man har ju, oavsett om man är liten eller om man är stor. Alltså den graden av din förståelse för händelsen är lika jobbig. Som barn, det du förstår inte allt, men det du förstår är jättejobbigt. När man är lite äldre så förstår du ännu mer och det är också jobbigt. Så det är klart att det är jobbigt. Det är absolut ingen, det hade man... självklart undvikit, men som om jag tittar på det i backspegeln så jag hade nog hamnat där jag hade hamnat på krogar och i tv och allting, för där tror jag liksom den hungern har jag väl haft någon dold hunger för det, men hade inte de skilt sig så hade det nog tagit lite längre tid. Så att jag blev utkastad liksom, eller utkastad, jag drog helt enkelt. Och det blev min start på min karriär att liksom dra ifrån skilsmässan. Så att det en skilsmässa är aldrig rolig.
Alltså då var det att du inte ville vara kvar, att när den här skilsmässan kom så ville inte du vara kvar hemma och du bara nej, men nu skiter jag i det här.
Ja, fast jag var ändå väldigt delaktig. Jag var otroligt
delaktig i deras skilsmässa. Delaktig till.
Nej, jag var inte delaktig till. Det hoppas jag inte. Det är ingenting de har sagt i alla fall. Men man var ändå med. Herregud, hus skulle säljas och grejer skulle delas upp. Och...
Det är stökigt. Det är stökigt.
Det var det.
Nej, men du och din man, ni träffades på lågstadiet va?
I samma klass i lågstadiet.
Ni gick i samma klass, ja. När blev ni ihop då?
Ja, vi blev väl ihop. Ska vi se här. Vi blev ihop. Ja, vi var lite ihop när vi var yngre också. Vi har alltid haft ögonen för varann. Men sen så tog det, jag gjorde mitt och han gjorde sitt. Och sen träffade vi väl när jag var 22 kanske, 24.
Mm. Mm. Då har ni varit ihop nu i 26 år. Kan det stämma eller?
Mm.
Ja.
Det är länge.
Det är länge. Fast tiden går. Jag och min fru Ida, vi har ju varit ihop i 11 år. Och det är också länge.
Det är också jättelänge. Visst är det det?
Och tiden går ju, och det är så här, det går ju upp och ner som allt annat, men det är ju mer...
Det är ingenting som är gratis, man måste jobba.
Hur tar ni fighter då? Är du bra på att släppa, att inte älta saker där också? Om du blir lack på någonting, har du blivit duktig på att bara ta det och sen släppa det helt? Och sen vara fin, och sen kunna kolla på Titanic igen och bara älska varandra?
Nej, men det där är två helt skilda saker. Alltså bara för att man inte är en ältare rent arbetsmässigt så betyder inte det att man ältare rent privat. Så är det. Man kan älta, man kan grunna, man kan liksom sura till. Men det är helt mänskligt att gå och bara, så är det. Man kan reta sig på någonting. Man måste ju ha den där dynamiken. Man måste ju liksom blåsa ur systemet ibland.
Har du funderat på sambo eller så här särbo någon gång då? Jag pratade med en häromdagen, Katarina Wenstam. Hon var ihop med henne 10 år, eller gift. Och sen så, nu har hon varit ihop 11 år med sin nästa kille då.
Ja.
Och då, de har kört särbo det här. Och hon förespråkar det mycket mer än en sambo. För då slipper man störa sig på de här grejerna med, du vet, strumporna på golvet. Man blir irriterad. Det är någon som säger, du vet det där, alla de där vardagliga grejerna.
Ja. Men tänk så mycket tid som särbo. Tänk om man alltid hade det så som man, när du själv går och plockar, men du vet själv om du går och plockar ditt hem. Och så, men tänk då att det är så hela tiden. Det är skittradigt.
Mm.
Eller hur? Tänk att det alltid, tänk när du lämnar köket och åker till jobb och så kommer du hem och så är det du som har dratt sista draget med Wettexen. Det är ju jättetråkigt.
men då var det Danmark och försökte söka lyckan där. Och liksom, gick det bra direkt då? Eller så, när var det nästa steg kände du i karriären?
Men jag var väl, det gick rätt så bra direkt, för jag var duktig och jag tyckte det var så jäkla roligt, och jag älskar att jobba många timmar, och jag slet som ett djur och jag antecknade allting, och jag var som ett monster rent arbetsmässigt. Jag skulle kunna jobba hur mycket som helst.
Och det är långa dagar, det är nätter, det är månader, det är kvällar. Det är extremt icke 9-5.
Älskar det.
Ja, och jag måste bara fråga dig en fråga då. Av mycket egen intresse också. Om du har haft så mycket, du har jobbat så många timmar, du har slitit så hårt och jobbat så mycket nätter. Hur i helvete kan du se så fräsch ut? Och vad har du för... vad har du för morgonrutin? Eller vad har du för liksom, smörjer in dig med en speciell kräm varje dag? Eller vad har du för skönhetsrutin?
Är vi här och nu eller är vi där och då?
Nej, men jag antar att där och då så sket du allting och bara körde på. Så där hade du säkert ingen rutin. Men det är kanske någonting nu.
Nej, men där och då, de kallade mig för knarkaren. För att jag såg så jäklig ut. Det är sant. Jag hade, alltså, de tyckte jag såg ut som... Jag hade sovit ute i soprummet. För jag var helt ointresserad av mode. Jag var skett fullständigt. Jag var ren, men sen skett jag allt annat. Och jag hade linnebyxor och jag gick omkring där. Och jag skulle bara in på krogen, ta på mig mina rutiga byxor och så skulle jag börja jobba. Men det var då. Nu är det en annan sak.
Och nu då? Nu är det allting bara.
Ja, men jag är ju ett lovligt byte. Om jag går in på Tax Free i Köpenhamn så ser jag ju alla som jobbar där, de har ju någon form av så här radiosändare på en bra offer. Och jag är ett bra offer. De bara, här har du anti-wrinkle-serum. Jag köper allt.
Ja, och när du var 27 så då slog du igenom.
27, var jag så gammal?
Årets kock. Årets kock.
Just det, du var med i årets kocken. Ja, var jag. Ja, det var jag.
Och efter det, då blev...
Med, då, ja, men då hade jag ett par år där som jag tävlade väldigt mycket. Jag tävlade i årets kock, men jag tävlade också så här i matolympiaden Erfurt i en sån här Skånelag då. Ja, men jag tyckte om att tävla. Jag tävlade i par SM och husmanskostens trofé och massa olika tävlingar. Men sen så hörde ju TV av sig. Och det var väl precis när jag kommit hem från Erfurt och i Tyskland. Jag var där nere och tävlat i mat. Och då var jag extremt trött och sliten. Och min farmor hade precis gått bort och det var fruktansvärt. Jag var väldigt ledsen över det. Och då sa de om jag ville komma upp på en audition i Göteborg. Och då sa jag nej. För jag orkar inte helt enkelt. Och jag är lite så, det har jag någonstans med mig. Jag skyndar inte. Jag kan bli snabbt upphetsad av saker och ting. Men sen låter det liksom få vaska lite och bara, okej, vad är essensen i detta nu då? Och det tror jag är, och det är väl där som man kan vara naiv och springa, men man kan också vara naiv och bromsa. Men man kan få låta sig ändå känna, för att vara naiv är också ett driv. För då ser du bara möjligheter när du är naiv. Men då vet jag om att jag tackar nej till Göteborg. Och de, jag vet, i Sverige står att de skulle ha en tjej som pratade göteborgska. Det kunde ju inte jag. Så jag skojar väl med dem då att jag kunde byta dialekt och sådär. Men det var ju på skämt. Det är den, jag är snabb i skällan. Så att, men sen så hörde de av sig igen, för de hittade ingen. Och då kom de ner till mig och på den resan ner. Mm. Sen började jag med TV. 20 år sedan.
Ja, 20 år sedan. Och sen så började du köra för SVT också.
Jag körde SVT först. Jag körde SVT i, ska vi säga, jag körde det i 4 år, 5 år. SVT körde nu. Sen så gjorde jag amerikansk TV i 2 år, tror jag. Och sen började jag vara med 4.
Hur var det att göra amerikansk TV?
Det var så jävla svårt.
Jag kan tänka mig det.
Jag fick det jobbet att vi skulle göra engelsk mat-tv. Och jag var, det var sådär, jag var livrädd för det. För jag hade bara skolengelskan. Och jag aldrig var sån här vass på språk eller sådär. Men där var det återigen det som är så svårt. Någonstans, det är samma som jag lidit av väldigt mycket hemlängtan när jag var liten. Och ändå så sov jag bara över hos kompisar, för att det var på något sätt så var det här jobbiga, jag skulle komma över det där att inte få hemlängtan. Så då bara utsatte mig för läger, för det ena, det tredje och det fjärde, för att jag skulle klara av det. Och så var det lite med det här jobbet också för amerikansk TV, att jag, shit vad läskigt, det är 1000% läskigt, då måste jag göra det. Så där började, och jag vet att jag åkte över i mer eller mindre panik till Manchester och körde en superintensiv språkkurs på ett gammalt slott i Lake District, där de hade, som egentligen var ett här språkkurs, men de hade stängt. Men jag hade en moster som kände dem, så att de tog emot mig, och under 1 eller 10 dagar var jag där själv. Jag bodde på ett gammalt hotell där det, alltså du vet, det enda de berättade var hur mycket det spökade på det här hotellet. Jag sov inte en blund på alla dessa dagarna. Och de tog ut mig på, jag skulle sälja oliver på en marknad, jag skulle gå på teater. Så att jag och sen var det bara direkt därifrån så var det rätt in. Så jag åkte rätt upp till Kiruna, vet jag. Och där spelade jag in mitt första amerikanska program. Och då vet jag att jag satt på hotellet och bara, det går inte. Det var hemskt.
Ja, det är så himla modigt av dig. Ja, det är så modigt av dig. Det där skulle ju verkligen vara en extrem mardröm. Att komma in och driva ett program. Men jag tänker så himla ofta samma sak som du tänker där. Är det någonting som är riktigt, riktigt, riktigt läskigt, så blir det så att man känner bara hela kroppen säger nej, 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 nej. Men någonstans i slutändan så måste man bara säga ja.
Ja, man måste säga ja.
Och det är ju för sin egen utveckling. Och sen så nästa gång som man höjt den där ribban. Och sen bara så, man blir konkurrenskraftigare också genom att erfarenheterna, att man vågar ta sig an.
Ja, men det är det. Man, ju mer du vågar, ju mer du vågar säga ja. Och jag, mitt stora problem, det var ju att jag är ju en väldigt spontan person och jag hade gjort tv i så många år. Och helt plötsligt stod jag och skulle prata engelska. Och du vet, jag är ju så van att fånga upp. Jag är ju ingen manustjej. Jag är ju liksom rätt så fri i ordets flöde. Och helt plötsligt så kunde jag inte hitta ord på det jag ville säga. Det jag ville ta upp. Det kommer en man med en rolig hatt. Så säger jag det på engelska. Så att det blev så att efter varje tagning kändes nästan som jag var tvungen att spy ut ord. För att jag hade så mycket ord i huvudet. Som jag var...
Ja, det var typ ett fängelse. Typ. Du bara...
Kan inte allting bara komma ut från munnen på ett bra sätt? Oh, look at that man. Nu är jag ju bättre på det. Men där och då så var jag liksom bara... Det gick inte.
Berätta någon failure då, som skedde under den här tiden. Som du...
Så mycket. Alltså jag har ju pratat om så mycket. Jag har ju suttit på middagar och pratat om... Jag var ju på en sån här viktig middag då jag... Och jag precis börjat med det här amerikanska programmet som de började prata. So, what's your favorite dish? Var liksom sån här, och då tänkte jag, hade ändå liksom snabbt i huvudet. Så bara, fan vad är det jag kan översätta snabbt? Vad är det jag kan översätta snabbt? Så jag bara, sjömansbiff. Skitbra. Well, I like salmon stew, you know. Så pratade jag mycket om den här salmon stewen och liksom... You know, the bitterness from the carrots. Och jag pratar väldigt mycket om smakerna och alltihopa. Och sen vet jag om att det var en väldigt korrekt brittisk familj det här. Så att de fick ju sen, när jag hade berättat mig då gul och blå om den här sjömansgrytan, så sa han, du pappan då, du den här Siemens, alltså, du vet du om att det är... Så visade han lite på sig själv. Då hade jag suttit och pratat om en spermagryta. Och det, jag var så jävla nöjd. Jag vet inte, jag kom från den middagen. Jag bara, jag kan ju engelska. Jag behöver inte lära mig det. Jag kan ju allt detta. Men då hade jag bara, du vet, där är en bitterhet.
Wow.
Så att jag har gjort mycket fel. Jag,
Det är ju fantastiskt. Fantastiskt.
Mycket grodor. Jag har mycket på klipp kan jag säga.
Det är ju helt magiskt. Ju. Det finns mycket best of Agnetas nyårskarameller år efter år.
Men du får vara daterade sådana.
Jag tänkte gå in på några olika frågor. Som är lite olika andra så här bredare frågor. Men om man kollar på din karriär nu så har du ju verkligen tagit... Sverige och världen med storm och gjort det på ett fantastiskt sätt. Vad har du för karriärtips? Man ska sticka ut och göra och komma lite längre än alla andra.
Kunskap. Du måste ha kunskap. Man måste ha en ryggrad. Och den ryggraden får du genom kunskap. Man måste lära sig det ämnet som du vill liksom profilera dig i. Du måste läsa på. Du måste skaffa dig erfarenhet och kunskap. För att du blir hållbar när du har kunskap. Du kan lyckas väldigt kort inom någonting du är intresserad av. Men du håller inte, faktiskt. För att du så fort du börjar blåsa så trillar du. Du är som en kägla liksom, med rundad botten, så att då trillar du. Men är man, sitter det i ryggraden så är man grundad på ett annat sätt.
Jag har någon typ av sak i så här bakhuvudet. För när du slog igenom så verkligen exploderade du över men hela Sverige. Du syntes ju överallt och det blev ju så här hur stort som helst. Verkligen så här matina med svenska folket. Men jag vet att någon liksom vuxen person i periferin har sagt till mig någon gång någon sån här avundsjuk eller så här bitter mening att, för du var ju liksom Sveriges kock, men då var det någon som sa, som inte ens var kock, nej men hon är inte ens den bästa kocken. Och förstod inte varför du blev den som var den liksom främsta. Jag vet inte om du har fått någon liknande. Jag har ingen aning vilket läge, vilken sak. Jag vet bara att någon har sagt det till mig någon gång.
Men det är ingen osanning i det överhuvudtaget. Det handlar liksom inte om det. Jag är definitivt och var definitivt inte den bästa kocken. Nej, nej, nej. Men jag är bra och jag var bra på att föra ut, på att inspirera folk. Det är det handlar om. Det handlar inte om... Det är såklart att jag är ju supergrundad i min kunskap också. Men jag var definitivt inte den bästa. Och jag vet inte vad definitionen på att man är ju liksom den bästa. Man kan vara den bästa inom olika genrer. Men jag var väldigt duktig på att få med mig folk. Och att liksom berätta att, vet ni vad? Alltså morot är det godaste som finns. Va? Hon säger att morot är det godaste som finns. Så jag var duktig liksom på att ta tag i människor. Och det i kombination med att jag har jobbat, jag har stått och styckat djur och jag är så otroligt grundad i min kockkunskap. Och det kan ingen slå mig på nävarna. Men sen är jag definitivt inte den bästa.
Märkte du att du fick en avundsjuka eller en bitterhet från kockbranschen av att det är du som är i centrum och inte dem?
Ja, fast jag har alltid, vet du vad, när jag började med tv så var det lite så här att jag tänkte faktiskt att tycker inte mina kollegor detta är bra, då har jag lyckats.
Ja.
För att jag skulle inte stå i tv och göra krogmat. Absolut inte. För det hade inte funkat alls. Man kan inte göra robichonmos alla dagar i veckan. Med rattepotatis som man mättar så mycket smör så att du kan dricka det här moset med stoppa ner ett sugrör. Det funkar liksom inte i vardagen. Så att mitt mål var ju liksom att jag fick ju helt plötsligt bli lyhörd på vad lagar folk i sina stugor. Det har säkert funnits. Men alltså det är lite så, jag skiter i rätt så mycket i det faktiskt. Jag har inte brytt mig. Det måste, vet du vad, man kan inte vara älskad överallt. Nej. Det vore onormalt.
Nej, verkligen. Det finns också ett ordspråk som Robin Sharma, som jag också hade med i podden, som har skrivit boken Munken sålde sin Ferrari. Och Favvy AM Club och lite sånt. Men han sa en grej som jag tycker är så här väldigt bra på det här. Och det är så här, good poetry terrifies the herd. Bra poesi stör flocken. Och det är lite grann, gör man någonting, vad menas med det? Gör man någonting annorlunda, gör man någonting som sticker ut lite grann, så kommer man också att irritera flocken. Man går emot den. Man gör någonting annorlunda och då kommer det gnaggas lite grann. Och då visar det också att man är på rätt väg.
Ja, men det är faktiskt rätt. Ja, det var bra. Det ska jag ta med mig.
Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått då? Är det någonting som dina föräldrar har sagt eller din farmor eller något som du har med dig?
Ja, det är där väl. Svårt, för det är där hela tiden. Man är liksom ett resultat av... Man är ju en familjemedlem och du är en mamma och du har ditt eget företag. Så det är klart att man är liksom ett resultat av allt det. Men den bästa lärdomen... det är nog att jag har alltid... Ja, och det kanske man kan kanske enklare att titta på sina egna barn, vad du ger dem. Man ger dem mycket frihet, men du ger dem och ansvar, men också du ger dem också mycket ansvar. Vi kan ge vår 15-åring mycket frihet i mångt och mycket, men vi kräver att han ska komma i tid till skolan varje dag. Så det är väl kanske inte helt olikt min och min mans uppväxt.
Ja, vilka, om du skulle ta tre egenskaper då, som har gjort att du har kommit framåt, vilka tre skulle det vara?
Ja, det är väl min nyfikenhet, min energi och min förmåga att inte se trösklar.
Det är bra. Alla tre är ju fantastiska, men jag tror förmågan att inte se trösklar är någonting som alla borde jobba på och gör livet lättare.
Jag vet, men du ser ju trösklarna. Du ska bara tänka på så att du inte slår i tån. Du ska bara röra. Lite så. Ja, de är ju där överallt. Lyft på fötterna bara.
Ja. Ja. Men kan du känna dig ibland att det är jobbigt med att vara så otroligt folkkär som du är?
Nej, men jag har ju aldrig lidit. Jag är ju så. Alltså jag tror nog att de som har tyckt att mest jobbigt är min familj. Jag vet att både min mamma och någonting. Åh gud, de pratar om det hela tiden. Eller mina väninnor. Om man var på café och så skulle någon komma fram. Men jag leder ju aldrig av det. Jag har inga problem att ta en autograf eller en selfie eller någonting sånt där. Det var nog folk runt omkring mig som jag satt med som tyckte det var stökigt. Jag har liksom aldrig tyckte att det varit och sen så tittar om jag går så tittar jag ju framåt. Jag är ju inte de som jag går med. De observerar ju mer alltså saker runt omkring som inte jag ser. För jag är lite så nu går jag igenom här på den här gatan. Nej. Och det var ju kanske när det var som men nu är det ju rätt så soft. Alltså nu rör vi oss med personer som vi beundrar på i sociala medier och överallt, och de finns ju överallt, så att det är inte så jag tror inte det är så jobbigt längre, tror jag. Jag vet inte, jag begriper fortfarande inte det, men om folk ser och tittar, det gör de kanske. Jag kan tycka det är roligt så här, man går på, om man är på en fotbollskupp och så hör man dem bara, Tina, ska de testa det och se om det är jag, då vänder man alltid om och vinkar. Det är rätt gulligt liksom.
Verkligen. Det är mysigt ju. Nästa sak jag tänkte på. Vad har du fått tagit avkall på i ditt liv?
Ja, men man har inte fått kanske det här utelivet. Kompisar, jag har ju mina vänner, men man var ju aldrig ute i, jag har aldrig liksom varit ute i svängen på det sättet, jag har aldrig pattat loss eller sådär, det har jag, för att det var för stökigt när folk blev brusade och de ska komma fram och snacka, det är fortfarande mitt värsta, så att det är lite så här att man, ja men man, nu har det gått 20 år, men och nu gör jag det, liksom, nu är man med familjen och barnen och sådär. Men jag sitter ju hellre hemma och käkar något, kanske. Som man gjorde för 20 år sedan, när jag gick ut och liksom tog en öl eller vin. Och man levde ett helt annat liv. Det gjorde jag inte så mycket.
Hur tänker du kring... eller jag kan dra lite innan så här. Jag har ju varit... ätit extremt mycket kött i mina dagar. Jag har ju till och med haft svenskt hamburgerrekord.
Grattis.
Ja, tack så mycket. Tack.
Det är merit.
Ja, verkligen. Det var ju uppväxt i Haningen, så då tog de det. Då fanns det en sån här stor, på Vega hamburgerbar, en stor hamburgertallrik då. Med silvertallrik, med den som tog rekordet innan då. På Sveriges första hamburgerbar. Så jag har alltid velat ha den sen jag var liten, sen så tog jag det en gång 2008. Men så jag äter jättemycket kött, extremt mycket. Alltså där var jag till och med 1,6 kilo på liksom en timme. Så men sen så sadlade jag om och började käka vegetariskt och tyckte att det var, och skippade mjölk och såna grejer också. Jag hade en del inflammationer i kroppen. Jag pratade med en person igår som har haft ledsjukdomar. Jag har haft lite olika vänner som har haft ledsjukdomar. När de har slutat med köttet så har de bara mått så mycket bättre. De har gått på mycket mediciner, sen skippar de kött och mjölk och sånt, och så mår de så mycket bättre. Hur tänker du kring hälsa, hållbarhet och de här bitarna?
Jag är ju väldigt, väldigt noga faktiskt med vad jag äter och vad jag ger min familj. Och sen är jag ju ganska så fri. Jag menar, här igår till frukost så käkade Albin, han käkade gulaschsoppa. Och min dotter käkade Perivikens falukorv och makaroner och en morot. Jag försöker, alltså jag jobbar mycket med att ta bort det där traditionella. Varför kan man inte käka varm mat till frukost om man vill det? Alltså just det här, just när man har, och som du också, man har barn att försöka på. Men gillar man inte smörgås så känns det som att, ja men herregud, vad ska jag då äta till frukost? Det är liksom sådär, vi är så himla inritade. Och jag är noga med vad jag själv äter. Mitt bästa livsmedel är ägg. Det går jag runt på väldigt, väldigt mycket. Jag kan vara slarvig med maten. Det kan jag vara förvisso för att jag glömmer att äta. För att jag tänker så mycket mat så att jag liksom, jag mättar mig där. Men jag köper om det är kött så köper jag bättre kött, men inte så mycket. Som jag ska göra en gryta idag, jag har inte så mycket kött, jag kommer ha väldigt mycket grönsaker i den, men det kommer ändå upplevas, du har ändå liksom smaken utav det proteinet. Jag tycker om att leka med, men om vi tänker på fisk så tycker jag om att man kan addera smaken av fisk. Jag kan liksom göra en varm rostad, som vi hade så här broccoli igår, så smaksätter jag den med lite ansjovisspad. Då får du liksom den här, du får sältan, du får den här umami, den här essensen av vad ansjovisen ger som är så kraftig. Men det är inte det att jag har 200 gram torsk på min tallrik, men njutningen är lika stor.
Men varför gör du inte det? Varför har du inte mer kött i grytan, och varför har du inte liksom matat på med mer kött?
För att när jag köper så vill jag köpa bättre kött, och då köper jag mindre kött. Man behöver inte äta sig mätt på alltså det är så där, vi är ju så här filéfolk i vårt land, och alltså vi behöver tänka om på vår konsumtion av de här proteinerna. Att vi behöver minska, för att precis som du säger innan, som du påpekade, att det finns väldigt mycket djur och annat som inte är producerade på rätt sätt. Köp, och det är ju också de som inte är producerade på rätt sätt. Det handlar ju om din prisfråga i butik. Det är ju, du ser om du går i en butik, så ja, men där är ju kött som är dyrare, där är kött som är billigare. Och det är många av oss som inte har råd att köpa det andra köttet. Alltså det här är ju hemskt att det ska behöva vara så. Men därför så kan man köpa mindre kött. När du väl köper kött, köp bra kött. Köp mindre. Och förädla det på rätt sätt. Det får inte liksom vara någonting du tar för givet, som du bara dönar ner, som du inte tänker, och du slänger och du liksom är, du hanterar. Jag vet inte, ett tag så kom det mycket såna här olika typer av färs i butiken som jag testade, och det är sån jäkla skillnad på smaken. Om du köper om du tittar då på sån här enkelt livsmedel som färs. Det kan vara för finmalt, det kan vara för grovmalt, det kan ha liksom fettet knyter och sig. Så att det är precis som det är som skillnad på smak. Extremt skillnad på smak. Men jag kan liksom ibland tycka att det blir som fokus på den här vi ska inte äta för mycket kött, vi ska ta hand, vi har inte så mycket fiskar i haven, vi ska prata mer om smaken av fisk och så vidare. Men sen så glömmer man, de där proteinerna, fine, det är ju jättebra, men vi har grönsaker som är helt fantastiska. Kolla liksom, om du kollar grönsaksdisken och sen så går du till den här osexiga proteindisken, så är det ju rätt så stor skillnad. Precis som det handlar nog om lite kunskap också. Jag menar, rosta. Jag körde broccoli igår som jag körde lite så här sötsyrt. Jag karamelliserade med lite socker och sen hade vinäger på. Och så hade jag lite, för jag har en stekpanna som jag aldrig tvättar. Så i stekpannan så hade jag lite, för dagen innan så hade jag kört fläsk. Så jag hade lite fettet ifrån fläsket som smaksatte där. Så att det där är kunskap. Att vi behöver liksom damma av. Vi har så mycket färg och konsistens och allting. Det gröna är ju fantastiskt.
Mm. Ja, men det som jag funderar på lite är så här, som man själv kan tänka en del på, det är ju så här att, nej men hur gamla är dina barn nu?
12 och 15.
Ja, men de är stora ändå ju. Men de har ju också väldigt, väldigt lång tid kvar. Och förhoppningsvis kanske, om de vill, så kanske de också vill ha barn i framtiden. Och det är som, jag funderar lite så här på att det känns som att våran generation kommer att klara oss drägligt bra. Men hur blir det för liksom barnens generation? Och
det är våra barns generation.
Ja, exakt.
Aha.
Exakt. Och kanske till och med deras barns generation. Men jag hörde igår bara att de hade på den, det var någon så här gala nu för, som jag inte har sett på, men om miljö och sånt, att om 50 år är det inte ens säkert att vi kommer kunna bo i Sverige, för att det kommer vara alldeles för kallt. Och det pratar också Rockström om nu, att den här golfströmmen som går till Sverige, som liksom värmer upp allting, att den sakta men säkert börjar att försvinna, på att isarna går ner och sen så kommer och är det så kommer Sverige vara obeboeligt. Och det är ju inte alls här, det är inte alls säkert att det kan verkligen också, det finns ett case där det verkligen också kan bli så. Och det känns ändå som att du är insatt i de här frågorna genom att du jobbar så mycket med allt kring. Hur tänker du kring miljö och det? Är det någonting som du tänker på? Någonting?
Men gud, det är klart man gör. Det gör vi väl allihopa. Det måste man tänka på hela tiden. Och Vi måste ta hand om vår planet. Vi kan inte tänka så där, ja, men vad kan lilla jag göra? Utan vi måste verkligen göra våra egna val. Och de är jätteviktiga. Och jag tror jättemycket på dina barn och mina barns generation. Jag tror att de kommer bli så mycket klokare än vad vi är. De kommer ställa så mycket höga krav på saker och ting. För att de har växt upp inte bara i pandemins luftdrag, utan också i råvaror. De ser så mycket mer än vad vi har sett. Jag tror på den generationen som kommer. Jag är rätt så lugn faktiskt för mina barns framtid. De kommer inte leva som vi lever. Men vi lever inte heller som våra föräldrar levde riktigt. Och det kanske är återigen en naiv tanke. Men någonstans är det ändå det som jag jag tror verkligen på mina unga. De är...
Men är det någonting som du oroar dig för? Inom miljöaspekten? Eller som du tänker så här att det här med att man slänger ut fisknät över hela världen och förstör alla korallreven och att det inte alls det, eller det här med
det är plastöar, det är värmerekord, det är stormar, det är klart som fan att man är orolig och tycker att det är obehagligt och också med denna pandemi som har varit, som också är obehaglig, hur sårbara vi är. Så det är klart, och det ska vi vara allihopa. Men vi kan inte heller gå, vi måste också leva. Så vi får bli bättre på att göra aktiva val. Det måste vi göra hela tiden. Jag försöker i den mån jag, jag kan inte flyga. Jag har inte, utan jag var köra bil, är det bättre då? Jag vet inte, men på något sätt så är det utav de där valen du gör, så blir det, tror jag, jag tror du gör bättre och bättre val. Du måste någonstans börja. Man ska inte, och vad kan vi göra här hemma i våra små hem? Jo, men vi ska sopsortera, bara enkla grejer. Det som vi på något sätt, vi får ju börja med det som är runt omkring oss. Vi kan tänka på att inte ta bilen överallt. Vi ska inte slänga mat. Vi ska tänka på vad vi köper. Vi ska vara kräsna i butiken. Alltså det är det här, det du har runt omkring dig, som i det stora hela gör fler och fler det. Så jag tror att det är ett uppvaknande som vi faktiskt hoppas. De flesta faktiskt.
Skulle du kunna ge oss något tips på vad vi inte ska köpa, tycker du, i butik? Som är så här att det här är... Jag vet inte om... Men ta typ vindruvor exempelvis då. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men man brukar säga så här att... Nej, men om du ska få... Det är någonting med så här att ska du tvätta... det första du ska göra om du köper vindruvor som inte är ekologiska, det är att du tvättar dem. Och sen tvättar du dem du igen. Och sen tvättar du dem igen. Och efter det så slänger du dem. Det finns någon så här gammal grej jag hört som är så. Och är det någonting som du tycker så här, men det här skulle jag aldrig köpa. Det här är liksom inte det där. Eller inte köttet från det här. Eller det. Eller vad så. Det här är för smutsigt.
Men man kan ju börja med det här är ju, det här är också, det är svårt att vara konsument idag. Det är svårt att vara i butiken, för det är så mycket som lockar. Och det är inte bara lockar med färg och form och råvaror, utan det lockar med pris. Men att jag tror att vi gemene man så handlar vi för mycket. Vi handlar för mycket, liksom om man nu tänker på vi gillar ju i vårt land att veckohandla. Det är ju det vi gör. Och du tittar på Norge, så är det ingen som veckohandlar i Norge. Där handlar du var andra var tredje dag. De har ju mycket mindre butiker och butikerna ligger liksom mitt i staden överallt. De veckohandlar inte. De förstår inte oss som går och handlar trosor och mjölk i samma butik. Det var bara en liten annan sak. Men jag tror liksom att man portionerar, som jag försöker tänka på är att jag försöker portionera ut mina när jag varit och handlat. Och när jag tänker aktivt och lite skriver ner, även jag skriver ner, så minskar jag också ekonomin blir bättre i mitt veckohandlande. För om jag ska använda broccoli, om jag köper ett broccoli, ja, men då kanske jag använder det till två middagar. Det är inte så att jag sprider ut det i en hel vecka, för det blir också jävligt tradigt att käka, utan att du använder det du köper. Ja, men då har jag det här i de här två, använder jag champinjoner, men de blir lite dåliga. Dessutom köpte jag dem när de var lite sämre. Så att då försöker jag laga mat med dem direkt. Att våga. Men sen är det också så här, vi är så här, allting ska se så krispigt och så där. Men som en champinjon, jag menar, den är mycket godare när den är brun och lite intorkad. Men det går ju, det är inte normen av hur en champignon ska se ut. Men det är också så här, jag vet ju om att den har mycket nötaktigare smak och innehåller mindre vatten, vilket ger att det ger mer smak. Så att jag tror att man ska inte bara göra det i så där för vana och bara göra det för snabbt. Tänk till lite, skriv en lista liksom. Och försök också att inte bara handla samma. Man tänker också på, man har unga, man ska lära dem konsistenser och smak och allting. Försök förändra. Men det finns ju en studie som säger att vi går runt på 14 recept om året. Mer förnyar vi oss inte. Så att jag tror att, och just det här med kött och fisk, att du tittar lite på var köttet kommer ifrån. Du också, när du köper, om du tänker att du köper ett svenskt helt kött. Som att du köper kanske mer förädlade köttbitar. Att du köper inte grytbitar, utan du köper en hel bit som du själv kan skära. Våga köpa det som håller på att gå ut. Det är inte, du dör inte. Vi har alldeles för lite så här mesiga regler. Och kan ibland, saker och ting som håller på att gå ut i butiken säljer man kanske så här för 25% billigare, vilket jag tycker är knas. Jag tycker det borde vara ännu billigare. Det borde vara halva priset minst, för att folk ska våga köpa det, för 25% är inte mycket. Men att när det gäller, jag går alltid i den här lådan när det är halva priset, röda prislappar. Jag har halva, hälften till det jag har i kylen är röda prislappar. Mjölk, fil, pålägg, jättemycket som, alltså, ja men, ja. Det är liksom en liten sport för mig också. Jag köper det som håller på att dansa ut ur butik.
Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser resten av året ut och vad har du för tankar? Är det någon ny bok som kommer? Är det några nya tv-program som du ska sätta fingret i?
Du, den här hösten är lite sådär. Det är jättemycket bollar uppe i luften. Vi får se vad som landar. Det är lite hjärteprojekt. Det är andra projekt. Det är pitchas tv-idéer fortfarande. En bok. Jag har precis börjat och jag satt och skrev i morse tidigt om ett litet utkast. Så att det rör sig hela tiden, tycker jag, faktiskt. Sen så är det ingenting som genererar någonting här och nu, men det kanske det gör om en tid, hoppas jag.
Mm. Jag kommer till min sista fråga då. Jag skulle vilja att du ger tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad skulle du säga till alla 20-åringar som lyssnar?
Till alla 20-åringar som lyssnar. Ja, men det är återigen det där. Det är coolt med kunskap. Glöm inte det. 30-åringar. den är svår. 30, hur gammal är du?
Jag är 36. Så jag är... och halvt är också 36 och halvt.
Ja men 30 år, alltså då kan man ju vara rätt så djupt inne i sin karriär om man väljer det. Glöm inte det där med, glöm inte hur jävla härligt det är med familj, så att man inte blir för ego. Det är lätt att bli för ego och så bara drar man på sig helt plötsligt bara, jag glömde skaffa sambo. Jag jobbat för mycket. Det är skithärligt med familj.
Ja, det är ju magiskt alltså.
Ja, det är det. Och 40 år, välkommen i klubben. Det är så otroligt nice att ålder är. Det är då man börjar njuta av ålder.
Men faktiskt, det är rätt skönt att bli äldre.
Ja, det är så skönt. Det är så varje år. Det är... Ja, det blir dyrare för ansiktet. Man måste liksom boosta det mer med våra serum, ser du. Men annars så rent hur man är själsligt, det är bra.
Magiskt ju. Men du, stort, stort tack att du var med, Tina. Jättehärligt att ha dig med, verkligen. Stort, stort tack.
Det var kul. Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Och från en powerwoman till en annan powerwoman i nästa avsnitt som jag velat ha med länge. Och nu är hon här, Gunhild Stordalen i egen hög person. Och vi pratar om hennes sjukdom, vi pratar om hennes karriär, vi pratar om miljön och mycket annat. Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha en magisk vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.